Hallå, hallå allihopa och välkomna till en ny podd med veckoanalysen. Det är Jocke Bornholt som pratar och med mig har jag även
Mattias Gitzelt, det vanliga paret.
Ja, det strävsamma gamla poddparet. Men varmt välkomna allihopa i alla fall. Ännu en vecka har gått och finansmarknaderna tickar på. Hur har det? Har det bra?
Ja. Nej, det är jättebra. Det är faktiskt, alltså, ja, jobb och allt är igång igen, men man märker ändå att det är väldigt många, alltså både rådgivare och kunder som är rätt nöjda helt enkelt, eftersom det är så pass otroligt stark underliggande trend och många har ju en, även om vi har massa olika investeringar, så är det ju mycket risktillgångar, mycket aktier, mycket annat som folk har sökt sig till de senaste åren, och det gör ju också att man är ganska nöjd när man har haft den avkastning som man faktiskt har, för det fortsätter ju faktiskt. Ja, i princip oförändrad trend. Så nya börsrekord, 10:e raka månadsuppgången. Och det samtidigt som ju vi faktiskt har nämnt att makro börjar faktiskt ändå vika lite grann. Det är en tillväxttakt, men den är fallande globalt. Och då brukar också marknaden normalt sett vara ganska tidig med att fånga upp sådana tendenser. Men nej. Det känns som att det finns mer att ge på börsen, samtidigt som naturligtvis rekylrisken ökar, och det har vi ju pratat om massa gånger. Jajamän. Att det brukar rekylera någon gång per år, och ja, risken är väl att de här kanske lite mer vanliga 5-10% per år blir större om det fortsätter upp så här.
Vi har lämnat augusti och med det så har vi Stockholmsbörsen noterat sin 10:e raka månadsuppgång, och det har jag faktiskt inte kollat upp, men det är ganska bra strike eller vad man säger.
Ja, svenska indexer då var ju upp, ja men 3% nästan, och ja men det är klart positivt underliggande. Sen var ju amerikanska marknaden faktiskt ännu bättre, och även den här månaden så fick vi faktiskt lite draghjälp globalt sett av tillväxtmarknader också, Asien i synnerhet, och det är ju marknader som har varit mycket svagare under året, men de har rekylerat tillbaka nu lite grann. Man har kanske sett den här kortsiktiga nedgången på asiatiska index där man har varit orolig för framförallt avmattningar i Kina, men nu så ser man väl kanske fram emot nya stimulanser istället, vilket ju många tror och hoppas på här under hösten då. Så att ja, känns okej. Och det är samtidigt också naturligtvis som vi har fortsatt eller kanske till och med stigande osäkerhet kring delta-variantens spridning också. Så just det är ju, ja, det är bra.
Det är faktiskt så att det är tionde månad i rad. Det har inte upplevts de senaste 30 åren, så det är ganska ovanligt helt enkelt, kan vi konstatera.
Faktiskt.
Yes. Du, det kommer lite statistik och det gör det ju alltid i veckan. Och lite det som du sa, Kina skulle ju vara dragloket ju nu när corona släpper, och corona skulle ju vara de som skulle visa vägen. Och det har de väl gjort också, men det mattas helt klart av lite grann. Ska man vara orolig för det?
Siffror som kommer in är ju fortfarande svaga, och ja, ofta är det siffror som redan pekar på saker som har hänt sista månaden, men till exempel den här lite mer framåtblickande ledande indikatorn inköpschefsindex som vi tittar mycket på, det sjönk ju faktiskt här i augusti till 49,2 för industrin och väntat var 50,2. Det låter inte som en stor avvikelse, men det är ändå, signalvärdet är ju klart negativt. 50 är ju den här nivån mellan kontraktion och expansion, när man säger att det blir bättre eller sämre från en månad till en annan. Så att det är väl inte jättebra att det hamnar där under, och det som är anledningen till att det blir så är ju materialbrist, självklart viruset som påverkar lite mer försiktiga konsumenter. Sen som jag sa, jag tror att många marknadsaktörer ändå börjar blicka framåt och titta på vad kanske regeringen kan komma att göra framöver. Och sen är det ju så att Kina absolut är ju en jättestor ekonomi, men det finns andra siffror som faktiskt kom in ganska bra också förra veckan, bland annat då den här inköpschefsindex ISM i USA. Och det överraskade positivt istället. Det överraskade positivt för både nya order på produktion och lagernivåer, samtidigt som sysselsättningskomponenten var lite farlig. Men där har vi en nivå på 59,9. Så att, det är ju väldigt bra.
Får jag prova en tanke på dig?
Ja, visst.
När jag var liten på det glada 80-talet så var det många som sa, lär dig japanska. Japanerna kommer ta över världen, och vi hade japanska bilar och Sony Walkmans och jag vet inte allt vad det var, men och japaner köpte till och med Chrysler Building i New York, vilket var mycket upprörande hos många. Men det gick ju in i en rejäl bubbelfas och sen sprack den, och sen har Japan haft en mer, kanske en mer tynande tillvaro, även om de fortfarande är en stor industri eller en stor ekonomi. Kina var jag i för 3 år sedan sist. Sen dess har det ju kommit corona och allt möjligt. Men redan då för 3 år sedan så var det lite frustration ute bland företagen att det var lite låg konjunktur tyckte man. Även om deras tillväxt i ett globalt mått mätt fortfarande var hög, så hade den ju definitivt avtagit. Corona har ju inte hjälpt till där. Kan det vara så att Kinas storhetstid som den här jättetillväxtmaskinen är över? Är det, vi kan prata om materialbrist eller virusutbrott eller vad som helst, men ska man, kan man läsa in någonting mer där, tycker du? Kan det vara så att Kina går in i en betydligt lugnare fas framåt, eller är det tillfälligt?
Jag tror att det finns lite för tidigt att säga så. Alltså det kan absolut, kommer vi kanske inte tillbaka till den här nivån vi hade liksom under det senaste decenniet, att det är liksom tillväxttal på 8-10%. Men att det ska växa i linje med andra mogna marknader, där är vi nog inte riktigt än, utan vi ska ha högre tillväxt i Kina. Och vi har ju fortfarande en del kvar där, men på lite sikt, absolut. Alltså om man bara tittar på den här jättedemografiska utmaningen då, som ju nu kanske är fördelaktig när vi har extremt många kineser i arbete. Men senare när vi blickar framåt så är det ju så att den här enpartspolitiken som man hade leder ju till att faktiskt en ganska stor klump eller en jättemånga kineser blir ju äldre samtidigt sen. Och då kommer det, tror jag, finnas utmaning att bara se till att möta efterfrågan med allt vad det innebär med hälsovård och så vidare i landet. Men det är ganska långt bort. Just nu så är fortfarande medelåldern är kring, om den är kring 40 år och sånt där. Men den är klart, eller mindre än så. Det kommer ju att öka självklart över tid. Så jag tror att det är en bit bort. Men ja, det är ju det, hela den här gynnsamma situationen vi har haft, att Kina kan producera billigt och vi kan konsumera till låg kostnad. Det blir allt sämre, löneinflationen stiger i Kina och så vidare. Och man fokuserar mer på inhemsk konsumtion där. Så att det är en övergående, men jag tror inte det går så fort. Bara.
Nej, det blir ingen bubbla som spricker, utan snarare pyspunka i sådana fall.
Ja, alltså om man jämför med Japan då, så tror jag där fanns det lite andra. Där hade vi också demografiska problem, och där vi nu är i situationer där många japaner är äldre. Men jag tror där hade vi också en extremt stor bubbla. Och nu kanske vi håller på att bygga upp den på några ställen, absolut. Men det var nog värre än så på 80-talet i Japan, skulle jag säga, i många fall. Till exempel bostadsmarknaden.
Ja, vi hoppar till Sverige, tänkte jag. Du, där hade vi också PMI, nedgång, 4:e månaden i rad, men från ganska höga nivåer.
Ja, absolut. Fortfarande över historiskt snitt på 55,7, hamnar på 60,1, så det är absolut jättebra. Det är, även där har vi komponentbrist och märks inom framförallt bilindustrin. Det ser lite likt ut på alla håll och kanter. Vissa sektorer eller delsegment drabbas, och andra där ser det fortfarande väldigt, väldigt bra ut. Men den här komponentbristen, vi kommer till den alldeles snart igen, tror jag faktiskt. Den syns överallt. Det är när efterfrågan kommer. Jag tror att det är så här också, att i samband med starten covid förra året, så var det så att många också reagerade med att faktiskt dra ner både personal kraftigt med beställningar och så vidare. Och sen så visade det sig att det var ett ganska kort hack, och så blir det ganska stor efterfrågan ändå. Och då blir det lätt att det inte finns tillräckligt med material och så vidare, helt enkelt, för många sektorer.
Bland annat halvledare pratas mycket om, men det är svårt att förstå vad det är som skapar brist. Många säger att det köps mycket, mycket datorer, och framförallt man pratar om att det är så här krypto miners som drar mycket den typen av halvledare och så vidare. Och att vi sitter hemma och köper massa datorer och allt sånt. Men det är ju helt andra typer av halvledare som sitter i den typen av produkter än som sitter i en Volvo lastbil, där man tvärtom är ganska om man gillar lastbilstillverkning. Men där handlar det om att saker och ting ska fungera. Det ligger man ganska långt bak i den tekniska utvecklingen på det sättet oftast. Det handlar väldigt mycket om att det ska vara en hög funktionalitet och kvalitet. Så jag är lite svårt att förstå faktiskt det där. Vad som skapar alla de här komponentbristen på olika håll och kanter. Det är ett litet mysterium. Men vi får hoppas att det löser sig vad det lider. Det finns många enkla svar där ute just nu, men jag är inte så säker på att de är rätt. Ja, finansiella marknaderna då. Det är en veckan som kommer här. Kommer det något kul? Har vi något roligt att se fram emot?
Nej, vi måste bara avsluta med en sista viktig grej också vad gäller makro förra veckan faktiskt. Och det var ju det att det kom sysselsättningsstatistik.
Just det.
Och absolut. Den ska vi inte glömma bort. Det var den största makrohändelsen egentligen.
Det var ju det vi sa förra veckan att det höll jag på att köra förbi. Ja, det är bra. Exakt. Ordning på det.
Ja. Nej, men för där var det ju förväntat om det var, nu var drygt 700 000 nya jobb i USA då, i augusti. Och den kom in på 235 000 nya jobb. Och det är ju en jätteavvikelse självklart. Och det här är också det som många har lyft fram som den stora grejen för Fed att ta hänsyn till när man då ska börja kommunicera om nedtrappning av obligationsköpen som ska ske. Och ja, det visade sig att det var ett ganska negativt bidrag från, om det nu är Delta-mutationen. Men sen finns det faktiskt i den här siffran några positiva komponenter som man ska ta hänsyn till, tycker jag. Dels upprevidering av tidigare siffra, så att man upprevererade faktiskt tidigare siffror med 130 000, så där har vi en avvikelse. Okay. Ja. Och sen så var det faktiskt också att en nedgång i arbetslösheten och många andra underliggande trender som faktiskt höll i, genomsnittliga timlöner ökar igen. Så jag tror att ett huvudscenario för många ändå är att det inte borde påverka taperingplanerna då, utan huvudscenariet tror jag är fortsatt att inte kommunicera senare i september om det, utan att göra det i november, precis som vi sa förra veckan. Så viktigt att ha med sig ändå att en stor avvikelse, men jag tror kanske inte att det påverkar Feds beslut i större utsträckning ändå.
Yes, bra. Men då hoppar vi in i den här veckan och vad tror du? Får vi en 11:e månad i rad med uppgång på Stockholmsbörsen?
Ja, så svårt att säga, men det är ju, ja, det är inte omöjligt. Alltså det ser ju otroligt starkt ut underliggande, tycker jag. Det finns ju inga, alltså jag vet inte vad det är som ska hindra det egentligen just nu faktiskt. Utan det är, jag har nog mer varit orolig nu efter sommaren och efter rapportsäsongen att det skulle komma liksom en period med lite, ja, mindre nyheter, och det är då man kanske tar en vinst och så, men det verkar ticka på otroligt. Så att, jag ser väl ingen så här direkt, och det kommer faktiskt inte heller någonting som är, alltså statistikmässigt den här veckan, som stort förändrar situationen, utan det är, ja, det ser faktiskt ganska bra ut. Vad tror du?
Nej, jag håller med dig. Det känns ju helt klart som det är så. Vi pratade lite också i veckorapporten om negativa realräntor, och det hjälper ju till förstås. Det är vad det är. Men jag håller med dig. Det känns väldigt, väldigt starkt. Men man ska komma ihåg, det var väldigt bra resultat som kom under sommaren också från bolagen. Så det ger lite bränsle också förstås.
Mm. Vet du vad en tysk realränta ligger på nu ungefär?
Nej, jag har ingen aning.
För man pratar ju mycket om amerikanska som är negativ och så vidare. Mm. Men nu kan man ju, realräntor ska egentligen, det ska ju handlas på marknaden för att det ska vara rätt. Men det finns ju, ja, en lite ful lösning om man säger. Du kan ju ta aktuell 10-årsränta till exempel och dra bort inflationen just nu. Och gör man det i Tyskland just nu till exempel, så ligger du på drygt minus 4 i realräntan. Och då går man alltså på plus 4 i, ja, kring finanskrisen då. Så ja, att det, ja, det har hänt lite där kan man säga.
Sanslöst. Bra, vad har vi för makrostatistik som kommer då?
Har vi något, ja, men vi har, om vi stannar i Tyskland då, så har vi SEV-index, som är ju den här sammanställningen bland tyska institutionella investerare och analytiker över ekonomiska utsikter, och där är ju trenden likadant som vi har haft i det här IFO-index, och det väntas vara att då förbättrat nuläge men fallande framtidsutsikter, så att även där så börjar vika ner, eller förväntas det vika ner lite grann då vad gäller tron framöver, och så har det ju varit även i sista mätningen att det har börjat trenda ner. Och i övrigt så skulle jag säga att det som är relevant den här veckan, förutom Beers Book som det heter, som kommer som en sammanställning av ekonomiskt läge i USA, så är det ju producentprisindex. Och där tycker jag faktiskt det är lite intressant. Om vi bara kollar på hur det ser ut, som ju har legat på hyfsade nivåer. Men om man tittar, det är många som pratar bostadsmarknad och huspriser och så vidare. Vad det som har drivit det, och jag tycker alltid man hör samma argument. Det är liksom, ja, låga räntor, det är hemarbetetrend, folk vill flytta till hus och så vidare. Men det som sällan nämns är ju faktiskt även där brist på hus och inte minst på nybyggnationer. För det som normalt händer när priserna stigit så här mycket är ju att liksom det börjar byggas massa. Men ja, jag har inte gjort det. Och jag tittade faktiskt just därför på producentprisindex för byggmaterial i USA. Alltså ett slags snitt av cement, stål, plank och så vidare. Allt som behövs för ett husbygge. Det är upp 50% sedan föregående år. Och då har ändå, det låg uppe på 70%, alltså när baseffekterna har klingat av. Men det är liksom rejäla ökning, och det är klart, då bygger man inte. Då kommer inte aktiviteten igång. Så att det är också faktiskt en anledning till att huspriser stiger. Och det är ju inte bara Sverige. Du har de här klassiska marknaderna som brukar nämnas, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, det är upp 20-30% på ett år. Och nu senast för bara någon vecka sedan var ju faktiskt Nya Zeeländska centralbanken ute och sagt att det är inte hållbart med den ökningen. Så att, ja, finns nog en risk att vi går mot en slags, ja, lite orimlig utveckling där ändå. Mm.
Ja, jag kan hålla med. Jag har precis gjort en värdering på mitt hus som jag bor i, och jag känner det är helt orimligt.
Ja, men det är ju skönt att känna så.
Ja,
men om det är högt i alla fall.
Ja, jo. Ja, det kändes så. Jag har inte hängt med riktigt, tror jag, sista året eller två här. Men det är någonstans måste ju det där ta stopp. Det finns ju ett tak någonstans, ja, helt klart. Bra, tiden rinner iväg. Du, ska vi säga så, eller har du någonting mer på hjärtat?
Bara jättekort då. Vi pratade i Japan lite förut, och jag noterade att Japan var faktiskt den bästa marknaden förra veckan. Upp 5% i lokal valuta, upp 4% i svenska kronomätt, men är ju fortfarande tydligt sämsta marknad i år, alltså bland de utvecklade marknaderna. Det som ändå är intressant, trots att den är svag då, är ju faktiskt att Topix, alltså indexet i Japan, förra veckan nådde 30-års högsta. Så att det är ändå, och vad beror det på? Varför börjar det plötsligt gå lite bättre då? Ja, men många har nog handlat Japan på att där har vi inte haft några vaccinationer, där har vi stigande coronafall och så vidare, och det ser ut att pika nu. Så att det går ner, och då blir det snabbt ett case. Så,
yes.
Så det är det vi skulle kunna avsluta med.
Jajamän, då avslutar vi med Japan. Du, stort tack för idag, så säger vi på återhörande.
Det gör vi. Deras känns som massmordsvärde dödar. Så var ni era kära mödrar, och var ni era fäder med. Därför partypatrullen och kräver det. Och våga inte stå där stilla med benet på väggen, stå där och chilla. Då kommer disco snuta uppfälla dig. Då får du pisk på truten uppfälla dig. Olagligt att inte dansa, asexuell, straight eller transa. Och vi ska upp bland molnen, varannan dag med nasså och skål sen. Vi ska twista till svetten, lacka till polisen, juristen och rätten backar. Skiter i tiden och vad klockan slår när vi rivar hela dygnet så långt vi förmår.